Psykiatrikerna.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Psykiatrikerna med mig Anders Hansen och med min kollega Simon Kjaga. Och idag så får vi träffa en amerikansk psykiatriker som heter Judith Rappaport. Och hon har blivit uppmärksammad för sitt arbete kring tvångssyndrom.
Precis, och det är ju ett ämne som vi inte har berört i några tidigare poddar. Det var ju ett intressant samtal verkligen som vi fick ta del av här. Om jag säger Anders, tänk inte på en rosa elefant. Vad tänker du på då?
Ja, då är det ju väldigt svårt att tänka på något annat än gröna lejon.
Exakt, det blir ju väldigt svårt att låta bli att tänka på det. Och det här är ju någon slags beskrivning av dynamiken när det gäller tvångssyndrom. Att ju mer man försöker låta bli att tänka på någonting specifikt, desto svårare blir det att låta bli att tänka på just det.
Precis, och tvångssyndrom innebär ju att man har påträngande tankar av olika slag. Ofta kopplat till saker som man ska utföra, och då kallar man det för tvångshandlingar.
Exakt, exakt.
Och det här har man tidigare trott varit väldigt ovanligt, men det visar sig vara mycket vanligare än man tror. Och Judith Rappaport, hon bidrog till att skapa en medvetenhet kring det här ämnet när hon skrev en bok på 90-talet, eller när det kom i slutet på 80-talet, som heter The Boy Who Couldn't Stop Washing. Men nu när vi träffade henne så började vi med att fråga, för att ta det här från början, vad är egentligen tvångssyndrom?
Obsessive compulsive disorder is a significant disorder that has been found over the last several decades to be surprisingly common and may affect up to 3% of people across the lifetime. And also, interestingly, about half may start in children. And people can have obsessions, which are thoughts, repetitive thoughts, that become disturbing just because they repeat and repeat, even though they make no sense, such as that you have hurt somebody or run someone over in your car, even though you have no information, no data to substantiate that. Or you can have habits, such as washing your hands or checking whether the door is locked. And that is one of the most interesting disorders I have ever studied, because it lends on things that we all experience. We all have some habits that we don't that don't make sense, or we know people who do, and we all sometimes are preoccupied. So to some degree, we all have some thoughts that recur that don't, in a sense, have no reason practically or psychologically. What the other thing that is typically characteristic of obsessive compulsive disorder is that there's nothing intrinsically good or desirable about the habit or the thought, so that whether your shoelaces are exactly tied would be the example. But if you have to spend an hour checking, that has substantial interference life. And it's very important to stress that you would only make the diagnosis if you can show interference in a person's life.
Så tvångssyndrom, det är flera olika saker här. Dels så ska man ha de här tvångstankarna, de här ganska jobbiga och påfrestande tankarna, ofta kopplat då till vissa handlingar som mildrar ångesten. Och personen som lider av tvångssyndrom måste ha en insikt om att de här tvångstankarna eller tvångshandlingarna är orimliga och inte i paritet till vad man liksom borde göra, så att säga. Och allra sist så måste då de här tankarna eller beteenden leda till någon slags begränsning i livet, till en funktionsnedsättning.
Precis, för att alla kan ju känna ibland lite lätt tvång att man dubbelkollar en dörr eller något annat, fastän man är nästan säker på att den är låst. Men så det här är en gråskala, men när det här börjar bli ta för stor plats i ens liv, de här tankarna, att man börjar inskränka sig från att göra saker, då börjar det bli ett stort problem. Och jag har haft patienter med OCD, där, alltså tvångssyndrom, som har haft ett ofattbart lidande. En del har knappt kommit ut hemifrån. Och många av dem har skämts för att söka hjälp. Och som hon säger här, så är det någonstans upp mot 2-3% kanske som man tror drabbas av det här någon gång under livet. Det borde betyda att alla känner någon med tvångssyndrom, men det gör inte alla. Och anledningen till det tror jag är att man hemlighåller det här. Man har skämts för det här.
Ja, åtminstone så verkar man ha gjort det under väldigt, väldigt lång tid. Vad som också är intressant tycker jag att när jag har träffat patienter med OCD, så är det många gånger patienter som jag inte skulle ha trott hade OCD. För många psykiatriska tillstånd, till exempel om man har ångesttillstånd, så kan man ana på något sätt att det här är en väldigt ångestdriven person. Men vid OCD så är mitt intryck många gånger att det liksom nästan krävs av patienten att patienten själv tar upp de här svårigheterna för att man själv som kliniker faktiskt ska få misstanke om att det är på det sättet.
Något jag märkt kliniskt, det är att en del har varit rädda för att tvångstankarna skulle vara uttryck för någon slags underliggande önskan då. Att man, ibland finns det folk som har tvångstankar kring väldigt obehagliga saker, kring att misshandla andra eller sådär.
Ja, många tvångstankar handlar ju om en rädsla om att skada andra personer, och många gånger nära och kära så att säga, som blir den här jobbiga tanken som man då försöker hantera genom någon typ av ångestlindrande handling.
Precis, och då är det ju så att tvångstankar är inte uttryck för en underliggande önskan att göra något sånt där.
Nej, och det är ju väldigt viktigt att poängtera, och det är naturligtvis så också att man har som person som lider tvångssyndrom ändå möjlighet att välja om man ska göra den här handlingen eller inte. Det är ju inte så att det är deterministiskt att man tvingas göra den här handlingen.
Ja, precis. Man känner en väldigt stark ångest kopplad till den här tanken, och den ångesten får man en tillfällig lindring av när man väl utför handlingen då. Och då blir det här liksom ett självspelande piano, höll jag på att säga, men det blir en ond cirkel där man hela tiden får de här tankarna, utför handlingarna, och sen så klingar ångesten av lite kort och sen kommer den tillbaka ännu starkare då. Men det är viktigt att veta att det här betyder inte att man vill det här om man har den typen av tvångstankar, och det är inte ett uttryck heller för att man håller på att förlora förståndet på något sätt heller.
Nej, verkligen. Många menar ju att just den här oron över de här tankarna är ju det liksom bästa beviset för att man inte håller på att tappa förståndet, så att säga. För att man inser att det här inte är en rimlig tanke som man har. En annan viktig distinktion som är ju lite intressant är att ibland säger man ju lite sådär slentrianmässigt till personer, andra personer kanske ibland om sig själv, att man är ju lite tvångsmässig när man liksom inte kan låta bli att släppa någonting och man fortsätter och sådär. Och här är det intressant, det kan ju vara vissa beteenden som faktiskt är fördelaktiga att vara lite tvångsmässig inom. Till exempel om man ska förbereda sig inför en tentamen någonting, då är det ju faktiskt bra många gånger att vara lite tvångsmässig och fortsätta att studera fast man kanske egentligen inte behöver. Så att det finns ju en distinktion här mellan beteenden som är lite tvångsmässiga men som faktiskt är fördelaktiga över tid kontra tvångssyndrom, det psykiatriska tillståndet då, som karakteriseras av att det är beteenden och tankar som inte har någon funktion. Och, men trots att vi pratar väldigt mycket om den här tvångsmässigheten ibland lite i humoristiska ordalag, så tänker jag att det fortfarande finns ett starkt stigma förknippat med just tvångstillstånd. Och det har vi någonting som du diskuterade med Rapoport.
I've met a lot of OCD patients and it's such a stigma surrounding it. How has the view changed, would you say? And to a large part, you have contributed to that with your book.
Yes, I think the book and the organization, the International OC Foundation, has really led, plus the very specific action of the serotonin uptake inhibitor drugs, which was very specific, the drugs like desipramine, which just are noradrenergic uptake inhibitors and not serotonin inhibitors, and they are no different than placebo. So the combination of this specific sort of angle of that, at least the first step of a drug that we still don't quite know why it works, has something to do with serotonin. The combination that I think even in children, Freud's daughter, Anna Freud, who wrote a wonderful book about childhood problems, said that unlike the other, quotes, neuroses, children with OCD are just like everybody else. And one of the things that I liked about working with patients with OCD is it was more like being a general practitioner. And they often didn't come very sensibly, they didn't come for treatment because they didn't want the people to think they were crazy, because they had such insight that these things don't make any sense. And until some of the drugs and cognitive behavior therapy came along with exposure therapy, until these hit and became recognized, what they would have gotten would be very psychoanalytically oriented therapy, which we know has no benefit for OCD.
Så det finns ändå en del, ska vi säga, ganska allvarliga missförstånd när det gäller tvångssyndrom. Jag tror att det här har spets på lite av att det är många filmer och sådär, liksom mördare som beskriver, de hade tvångstankar som gjorde att de var tvungna att mörda på det här sättet. Och sen är ju den att tvångstankar kan inte riktigt tvinga personen till att göra vissa saker.
Precis, och hela grunden i dem är att de är jag-främmande. Man känns som främmande och påträngande, och de är inte ett uttryck för några inneboende önskningar. Och det som är så viktigt med OCD, eller det är flera saker som är viktigt, men dels att det är vanligt och dels att det är väldigt tacksamt att behandla. Mm. Det är min personliga erfarenhet i alla fall. Och behandlingen är då kognitiv beteendeterapi, som har visat sig vara väldigt effektivt, och det kan man också få på internet numera faktiskt. Och läkemedelsbehandling.
Mm.
Och det är inte antingen eller, utan ofta är kombinationen den bästa. Och många av de här patienterna, de har ett enormt lidande av det här. Och det finns effektiv behandling att få. Och det är därför det är så viktigt att plocka bort det här stigmat och försöka visa att det här är förmodligen en form av tankar och beteenden som kanske har haft en evolutionärt viktig roll. Att tvång och så vidare, det kan nog kanske ha haft en poäng då i en värld där man dog av infektionssjukdomar och det inte fanns antibiotika. Kontrollera överdrivet mycket kan ha varit fördelaktigt i en värld som är fylld av faror och risker och sådär. Så kanske så är det så att hjärnan på något sätt, på sitt sätt, löser något slags evolutionärt problem då, när den tvingar oss kvar vid kontrollera dörrar eller spisar eller duscha eller sådär. Jag gillar att ta den, att lyfta fram det ibland för patienterna och förklara att det tar bort stigma, och nu är det så här att du har det här och det, nu då försöker vi fixa det liksom. Det beror inte på en karaktärsbrist eller på att du kan tänka bort det här. Man kan inte säga åt en OCD-patient sluta tänka på det här. Vore det så enkelt, då skulle ingen ha det här liksom.
Nej, men jag tror att det är viktigt, och man kan ju diskutera för- och nackdelar med, ska vi säga, någon slags medikalisering av psykiatriska och psykologiska tillstånd, men jag tror en av fördelarna är just att det kan minska stigmat och på något sätt det ansvar som personer som drabbas av sådana tillstånd kan känna, att det är på något slags sätt en karaktärsbrist. Och sen finns det ju, som du tog upp, effektiv behandling för tvångssyndrom. Dels läkemedel, och där är det intressant att jämfört med ångesttillstånd som svarar mot många olika typer av läkemedel, så är det vid tvångssyndrom väldigt specifikt serotonerga läkemedel som har en effekt. Och här beskriver ju Rappaport att det här är kanske ett av skälen till att man har tagit tvångssyndrom, eller förhållit sig till tvångssyndrom på ett annat sätt, just för att det är den här specifika effekten för läkemedel. När vi pratar psykologisk behandling så finns det ju ganska fascinerande, måste jag säga, behandlingsinitiativ. Här handlar det väldigt mycket om att utmana de här tvångstankarna som patienter upplever, och sen arbeta med responsprevention, det vill säga att man då inte ska göra det här tvångsbeteendet som patienten använder sig av för att minska ångesten. Och många gånger kan de här tvångstankarna vara kopplade till att man ska bli smittad eller att man är ohygienisk och såna här saker. Och jag minns en film som jag fick se på läkarlinjen, när de beskrev en typ av exponering som handlade om att man skulle slicka toalettringen just för att möta den här typen av väldigt obehagliga tankar. Så det kan vara ganska dramatiskt.
Hardcore-exponering.
Hardcore-exponering, verkligen. Och därför har man ju ibland sagt faktiskt att det kanske kan vara fördel med läkemedel, för man slipper den här exponeringen som kan vara ganska påfrestande. Å andra sidan så är ju nackdelen då att så fort man slutar med läkemedel så är risken större att man ska återfalla, så att säga.
Sen, så, som vi tog upp med avsnittet med Josef Ledå tidigare, så är ju ångest skulle man kanske kunna komma åt på lite olika plan med läkemedel och psykoterapi. Kanske är det så att man liksom sänker garden i delar av hjärnan under cortex med hjälp av läkemedel, för att sen kunna förändra sitt beteende med psykoterapi. Så att läkemedelsbehandling gör att man kommer upp på banan och är mottaglig för psykoterapin på ett annat sätt då. Så därför skulle 1+1 kunna bli 3-4 då, så att säga.
Jo, och det där har vi återkommit till många gånger, att även om olika typer av insatser kan ha effekt för samma kliniska tillstånd, så är det inte självklart att det verkar på samma ställe i hjärnan, så att säga. Det kan ju vara effekt på olika ställen. Och det finns ju också en tredje behandlingsintervention, är ju mer kirurgiskt inriktad behandling. Tidigare så använde man regelrätt kirurgi faktiskt för att skada en del av hjärnvävnaden som kunde minska det här beteendet.
Det är något som görs. Neurokirurgi vid tvångssyndrom är något som görs i oerhört sällsynta fall, ska man betona.
Ja.
Och det är när man har provat all annan behandling, och för de absolut svåraste fallen. Så det är väldigt ovanligt.
Precis, så att om man tänker att det här tillståndet är ett vanligt tillstånd, så är det här en väldigt ovanlig intervention. Men vad som har kommit också på sistone, det är ju den här deep brain stimulation, där man opererar in en elektrod som kan stimulera hjärnan för att minska det här. Och då förstör man ju inte hjärnvävnaden på samma sätt. Så att det finns många olika behandlingssatser. Även för de här ovanliga men mycket, mycket svåra tillstånden, så finns det också insatser som man kan göra. Men jag tänkte, du Anders, tog ju upp det här lite med stigma kopplat till OCD, och även om det är en tydlig utveckling där vi har rört oss generellt sett, skulle jag säga, vid psykiatri, att vi talar mer öppet om det här. Alltså, det är ju ändå intressant att det verkar finnas kanske, ska jag säga, lokala skillnader här, där vi kanske ser i USA att det finns ett mindre stigma kopplat till tvångssyndrom. Det är i alla fall vad Rapoport påstår.
Not in America.
It isn't.
No, people will very much, unlike other things, they're much less, more likely to say, well, I have OCD and I take this medicine. The way they, in fact, it's been stolen, and many of the child and adult neurology clinics have stolen the OCD patients from psychiatry.
It's a good thing that they're seeking help, because there is such effective treatment for it.
Yes, between the exposure treatment and the drugs or the combination, and now there's 7 SSRIs to choose from, and interestingly, some people do much better on one than the other. At any rate, but it's a fascinating disorder. There was a patient that got me thinking, you know, the French used to call it the doubting disease, the folie de doute. And a patient asked me, how do you know if your door is locked? And I said, obviously, well, you turn the knob and it catches, and you try to open the door, and you can't open the door, and then you unlock it, and then you lock it. And he said, well, I know that. I mean, that's a stupid answer. I'm asking, how do you know? And I realized he was really asking about epistemology. He was saying, how do you have the sense of knowledge? And Hume, the British philosopher, had actually once written a historic article about the idea of knowledge of yourself, and knowledge has to be, he didn't say the word biology, it had to be built in as to how you really knew what was real and what wasn't. And it got us very interested in whether or not that was a biology of belief could actually be a real concept.
Why do you think there is such a mechanism in people? Is there any evolutionary explanation to that?
Well, we've thought a lot about this, whether or not the excess grooming behaviors, for example, the hand washing. Because my book was so popular, I ended up talking about OCD to some very large audiences. And as a result, I got hundreds and hundreds of calls and letters from people who had dogs that were Labrador retrievers. And these dogs, at first they just look like they're licking their paws too much, and look like any dog grooming. But then what happens is they keep on licking, and the fur comes off, and the skin comes off, and sometimes they keep licking the bone, and they get osteomyelitis and die. And the vets, the only treatment they had was to put these big white, like Elizabethan collars, so they couldn't reach their paws. And it's called canine acrylic. And at the NIH, we did an outpatient study where some got a placebo, and some got desipramine, the norepinephrine inhibitor, and others got clomipramine, the serotonin uptake inhibitor.
So även hundar verkar kunna drabbas av OCD, men det var ju intressant med den här studien, så man undrar ju verkligen hur det gick med resultaten.
It was an astonishing success. Every single one of the dogs, and we had about 15 in a group, stopped licking. And what we saw that as an innate behavior, a grooming behavior that somehow had gotten released abnormally, and it led us to think about whether some of these could be exaggerated grooming or checking behaviors that had a biological difference. In fact, this is a little bit tangential, But there was a man now not alive anymore, Paul McLean, who was studying a part of the brainstem which had control of sexual presentation of males in monkeys, in rhesus monkeys. And we wondered whether some of the sexual disorders could be abnormalities of that circle, like people who expose themselves sexually. We wondered whether you could see some of those patients as abnormalities of those circuits that Paul McLean, that when stimulated artificially,
yes,
the males
yeah.
would act as they would during mating and courtship of female rhesus monkeys.
Så det verkar väldigt tydligt som att det finns en biologisk komponent vid OCD. Men man kan ju ställa sig frågan, liksom, varför uppstår OCD?
Jag måste säga det här hon nämnde om tvivelsjukan, att man har kallat liksom, det för det. Jag känner mig inte igen mig i det kliniskt, utan det här handlar liksom inte om att man tvivlar på sin kunskap om att dörren är låst, utan det här är verkligen jagfrämmande. Patienterna vet att dörren är låst. De är helt 100% säkra på det. De vet att de har tvättat sig. De vet att det inte spelar någon roll om de hoppar över brunnslocket eller vad det nu kan vara. Men de kan inte stå emot impulsen.
Ja, men det blir någon slags betingning där. Att det är liksom känslomässigt som
Precis.
Det här beteendet drivs, snarare än en kognitiv.
Det är helt känslomässigt, och det finns dessutom ingen belöningskomponent i det. Det är inte så att man känner en positiv känsla av att kontrollera dörren eller tvätta sig eller något sånt, utan det handlar bara om att bli av med ångest. Då, liksom.
Man kan verkligen diskutera varför den här, ska vi säga, tendensen eller beteendet har uppstått.
Inte minst med tanke på att det är så pass vanligt då, så att 2-3% av alla människor någon gång i livet har tvångssyndrom. Och om någonting är så vanligt så kan man i alla fall misstänka att det kanske finns någon aspekt av det här beteendet som på något sätt då har varit en fördel evolutionärt. Annars skulle det då rimligtvis sorterats bort under historien.
Someone proposed that being obsessive about, for instance, your child and being able to completely look at just one thing.
Yes.
In an obsessive way, sort of, and ignore every other stimuli could be an adaptive
use. Count, because there's a lot of gratification mothers have to relating and bonding with a child, and that has a lot of value, that the child is very carefully looked after. Mm-hmm. And I think some children are fortunate to have a mother so preoccupied. So unlike OCD, that is a value. I also once was asked, could love be an obsession? And there is a psychiatric disorder in which someone becomes pathologically, what is the name for it? Someone becomes pathologically convinced that somebody who has no interest in them at all, that they're destined to marry and live together forever. Erotomania is the name in English. And people have asked me about that, but erotomania is actually quite bizarre, and in that one sense it fits because they're completely obsessed. And one patient I had with erotomania, he was convinced that the woman where he got coffee in the morning, who just smiled and said have a nice day and gave him coffee, and he stole her shoes, he found out which was her locker, and he gilded them and put them in his house, and she was horrified and in fact called the police and said he was stalking her, although he never did any harm. But he was really a nuisance, and he'd stay there at the counter and tell her that they were fated to live together and get married. And
but he thought they were living. But
he totally
believed it. Patients know that is
the long-term outcome of the people with erotomania is many of them do develop schizophrenia, and it's they don't have OCD, and it's separate.
Så erotomani är egentligen inte förknippat med OCD, även om man då kan få någon nästan tvångsmässig behov eller idé om förälskelse, så att säga. Det finns en del andra subtyper av OCD, trichotillomani till exempel, att man rycker av hår i väldigt stor omfattning på huden, eller också Tourette med tics har man ju diskuterat väldigt mycket som subtyper till OCD.
There have been some very good studies, not my own, of some of the subtypes. And now DSM-5, for the first time, because of all of this research, has taken OCD, to talk about brain craft, Obsessive compulsive disorder is no longer under the anxiety disorders, although it's a great deal of anxiety associated with, and it's under a whole set new setting called obsessive compulsive and related disorders. And included under the subtypes are trichotillomania, which we showed one drug study worked, but it's a much weaker effect size than that, and there are subtypes of that that are interesting. And then hoarding seems like a consistent subtype. And I'm trying to remember if there's another subtype. Comorbidity is very common, and as interesting as across the board, there's comorbidity is very broad, not just as you'd expect with other anxiety disorders or depression, but there's pretty strong comorbidity with everything from substance abuse to even schizophrenia and bipolar disorder.
And ADHD as well?
And ADHD as well in children, very much so.
Would you say that's fair to consider it as an anxiety disorder?
Well, it was considered as an anxiety disorder, and people universally describe anxiety if they don't do, and during exposure therapy, they get very upset if they're doing the exposure therapy correctly. So in that sense, it was understandable that it was an anxiety disorder, but there was too much that was different. There was the specificity of response to the serotonin agents, which isn't true for the anxiety disorders. There was some hints of some specific imaging of the medial prefrontal cortex, although I don't know how strong that is set up, and maybe the basal ganglia. So there was some hint of this. The very strong subtype is related to Tourette's disorder, and that almost all of our males who had very early onset in childhood had tics, and the showing that patients with OCD, even whether they have tics or not, have more relatives who have Tourette's, and patients with Tourette's, of whom a big percentage have OCD. But even if you take patients with Tourette's disorder who have no OCD, they have a very high rate of OCD in their first degree relatives. So there's a genetic link there that's another very important subtype.
How much of it is genetic, would you say?
Well, there's no question it runs in families, but I don't think anything too great has happened. Jerry Nestad at Hopkins has been looking at common variants and rare variants, and I think he's found something, but not as dramatic as what's been found for Tourette's and OCD. Not as dramatic as has been found for autism and schizophrenia.
Något som är intressant är att man har kunnat se att ett område i frontalloben i hjärnan, alltså pannloben, som kallas för orbitofrontala cortex, som sitter kring ögonen, där man kunnat se en överaktivitet hos patienter med tvångssyndrom. Och det är till och med så att hur mycket överaktivitet man har där, det korrelerar med hur allvarliga symptomen är. Sen vet man inte om det där är hönan eller ägget. Är det så att den här överaktiviteten orsakar tvånget, eller är det så att att hjärnan på något sätt försöker kompensera för tvånget med den här överaktiviteten? Det vet man inte, men det visar att det är något är något biologiskt verkligen.
Men det verkar ju som perspektivet på tvångssyndrom har förändrats ganska radikalt från tidigare beskrivningar om psykiatri till tidiga trauman och upplevelser som format de här tvångsbeteenden till ett nu mera genetiskt biologiskt perspektiv på de här tillstånden.
Precis, och där man också börjar fundera på vad de skulle kunna ha fyllt för funktion i den värld som vi utvecklade för. Mm. Och som vi i så hög utsträckning har lämnat då. Det är ett ämne vi återkommer till i många poddar, att hjärnan befinner sig på okända vatten.
Ja, ja, verkligen. Samtidigt som när vi diskuterade med Rapoport så verkar det som att den här idén om att psykoanalysen tidigt har beskrivit de här barndomstrauma som upprinnelsen till tvångsbeteenden faktiskt kanske inte riktigt är sann.
But the view has changed in terms of it being a biological disorder. It used to be thought of as something that occurred, some childhood event or...
Well, you know, that's really not fair. I'm certainly not a big supporter of psychoanalysis. But the psychoanalytic literature very carefully reported that the case that Freud reported, where he attributed it to a severe toilet training and claimed to have helped by psychoanalysis, the patient had lifelong disorder, had not been helped, and this was reported in the psychoanalytic literature. Freud's daughter, Anna, reported that unlike other neuroses, the term at the time, that kids with OCD are perfectly normal. And so I think this is the case where the public has seized on Freud's early case report, and it's not fair. The psychoanalysts have not said that
for a very long time. Oh, that's a misunderstanding.
And rarely am I in a position of defending psychoanalysis, but that's a case where the media made psychoanalysis into a caricature, and the psychoanalytic literature is very scientifically correct.
When should someone seek help, would you say? Someone is listening to this and may have...
Right. Well, I think if you have a thought that recurs that has something to do with danger to yourself or others, or checking on whether the gas is turned off, and if it interferes with the quality of your life in any respect, or some habit that, for example, one man showered so long that he ran out of hot water and really got hypothermia because he was stuck in the shower with cold water. Those are extreme examples. But there are other people, like one man I knew who was vice president of a local bank and did very well, but he never married, and he spent his evenings checking whether the fence in his backyard was perfect or not. And it wouldn't have mattered. There was nothing fenced in his backyard. And that was a case where his life was very much disrupted, although his colleagues at the bank had no idea that he had the problem. So it's really the patient who knows that they have it and to what degree. The life may be disrupted and obstructed in just one area.
OCD är, som psykiatriker säger, en av mina favorit sjukdomar, om man får uttrycka mig så, därför att det är så oerhört tacksamt att behandla de här patienterna. Jag har sett så många exempel på patienter som har blivit så mycket bättre. Man sätter in läkemedel, man får ofta gå upp i dos ganska mycket, men när man väl får effekt så brukar de bli mycket, mycket bättre. Och när de dessutom lägger på terapi, KBT på det, så brukar det vara stor skillnad i livskvalitet. Så det är därför tyckte vi att det här var ett angeläget ämne att ta upp i psykiatrikerna och säga till de som har de här besvären att sök hjälp, för det finns effektiv hjälp att få. Det handlar inte om karaktärsbrister eller att man håller på att bli galen eller att det här är ett uttryck för någon slags underliggande önskningar, de här tankarna.
Och med det så får vi tacka alla våra lyssnare. Ni har idag lyssnat på en intervju med Judith Rapoport, barnpsykiatriker i USA, och med Simon Kjag och min kollega Anders Hansen.
Psykiatrikerna.